Alltså det var en hetsig fredag. Det var Stenery. Det var Jamal El-Haj.
Blir Miljöpartiet ett blågrönt parti nu? Och blir Jamal El-Haj verkligen Socialdemokraternas första politiska vilde?
Det här är Politiken med Maggie Strömberg, Torbjörn Nilsson och Henrik Thorhammar.
Henrik, plötsligt har jag insett varför du ägnade hela förra veckan åt att prata om Johan August Gripenstedt.
Ge mig nyckeln till
mitt eget. Du var ju med i TV, i Sveriges historia, som expertkommentator kring 1800-talet.
Nej, noll. Jag var inte expertkommentator. Jag var ju glad idiot. Jag var ju allmänhetens röst, vill jag bara säga.
Ja, det är tittarnas ombud.
Precis.
Hela förra veckan så gick de omkring och pratade om Gripenstedt hela tiden. Och med mig kan du ju... Det tycker inte jag är konstigt.
Nej.
Men efteråt när jag gick hem från redaktionen så bara, varför pratar Henrik om Gripenstedt? Vad är det han håller på med?
Gripenstedtska rummet var ju där januariavtalet föll. Alltså först januariavtalet kraschade.
Välkommen,
när Annie Lööf inte fick någon fika.
Hon är tillbaka!
Jag är inte tillbaka, jag råkade gå förbi studion.
Vi drog in dig.
Jag är verkligen inte tillbaka. Det är flera veckor tills jag är tillbaka.
Så det är därför som ni har koll på vem Gripenstedt är. För att han är en upp... Han ger namn åt viktiga platser som bör vara viktiga i vår förståelse av svensk politik.
Han gjorde ju mer än så. Men jag var mest nyfiken på hur var det att sitta i det här programmet? Upplevde du det?
Nej, det var jättehärligt. Det var en känsla av att det långa 1800-talet absolut hade 100 000 paralleller. Nej, men ibland kan man kanske vara lite dissig mot så här, bara, varför läser de bara gamla böcker för? Man bara, mot dig.
Mig då? Okay. Ja, du pekar mot mig, men du vet också lyssnarna att det är mig du syftar på.
Och man bara, när man hör de där historiskt bevandrade människorna så förstår man ju, det finns mycket att dra i. För finns det något nytt under solen? Nej, nej. Allting är bara en cirkulär buddhistisk återupplevelse utav allting, som att ett stort infrastrukturprojekt, jag är konservativ, jag tänker inte satsa pengar. Jag vet vad det gäller att tänka lite annat sätt på att satsa pengar och bygga, då får man mer i framtiden. Och så är vi tillbaka till ett gött snack. Som vi
var det en amerikan förut där? Eller? Nej.
Det var samtalet som ägde rum på 1800-talet om att bygga järnvägar.
Nu ska vi tala om ett annat historiskt datum. Nämligen fredagen den 9 februari 2024. Alltså i fredags. Det nyhetsdygnet, Henrik.
Vi trodde att det skulle vara så himla lugnt fram tills lunch, när jag och du, Maggie, sitter och babblar om andra saker. Och det kommer en ung kollega och bara, ursäkta, jag ser att ni tittar inte på era telefoner, så nu tänker jag säga till er, Märta Stenevi avgår. Vi bara,
okay. Hon sa också så här, har ni sett att Märta Stenevi har avgått? Och hur kan ni då sitta här och dricka kaffe och svälja något helt annat?
Så oproffsigt av er.
Ja, men så oväntat var det denna fredag.
Mm.
Och sen så bara fortsätter det. Allting MP, och sen plötsligt när jag skulle tåga ut och tänkte så här, nu har jag lite tid, för nu var liksom klockan 4, så att man fick ta en tidig fredag helgen backend. Då är det faktiskt en moderat som jag har jagat i källa, för då har jag varit innan, kommer ni ihåg Johan Abrahamsson-grejen om moderaten som hamnade liksom i ett eget trubbel och så här, var partiet för...
Länsförbundsordföranden i Västra Götaland.
Som har skickat bilder till sina kompisar.
Ja, chattmeddelanden, och det är privat, och det var liksom en sur man som läckte de här efteråt men ställde upp med namn. Och, ja, det var så många delar i den här grejen. Och då hade jag liksom jagat moderaterna, och så hade moderaterna varit ganska tysta och liksom inte ville prata med mig, utan bara till slut. Men då plötsligt så var de bara så här, oj, snacka om att ta ut skräpet sent på fredagen. Och jag bara, va? Vadå, vad har du missat om Jamal? Och då var det bara dags att vända på klacken och gå tillbaka till redaktionen och skriva om att Jamal El-Haj, nu tar sossarna sin hand från honom.
Det var en avgå alla dag.
Ja.
Mm.
Förutom Johan Abrahamsson, han sitter kvar, vad vi vet.
Men visst har han tagit paus nu, tyckte jag såg.
Det kanske han har.
Och att Annika Strandhäll var upprörd för att det räcker inte med paus.
Nej.
Det var så jag såg det på kanalen X, jag vet det.
Ska vi ta oss tillbaks till alla intensiva känslor vi kände den 9?
Ja.
Mm.
ta oss tillbaka dit. Märta Stenevi. Skulle inte hon vara det starka språkröret i den här språkrörsduon?
Jo, och framförallt så, jag tror att jag var så inställd på liksom Jimmy Åkesson. Han har ju varit sjukskriven och kom tillbaka. Mm-hmm. Så att min känsla var så här, sjukskriven är någonting man får vara och sen kan man få komma tillbaka. Och det var liksom, var väl bättre att ta det här då och nu. Men sen kom texten i Aftonbladet, hon talar ut, tar upp det privata, jag vill bli en bättre mamma, jag vill bli en bättre sambo, jag orkar inte vara där för partiet längre, det är bättre att jag tar det här beslutet. Och sen nästan på direkten så kommer källorna som säger fast det var för att hon hade fått höra resultatet från arbetsmiljörapporten och hon förstod att hon skulle inte klara det här.
Och det vet vi ju inte om det var så, men vi vet ju att det sammanfaller i tid att den skulle presenteras för partistyrelse i helgen. Det är ju, de valde ju att göra en muntlig presentation och inte en skriftlig eftersom Miljöpartiet den senaste tiden har, som ni vet, läckt som om de vore Liberalerna.
De är alltså ett parti, de kan inte fästa saker på pränt. För då behåller de inte det inom partiet.
De kunde inte ens sammankalla sin riksdagsgrupp med en ämnesrad, utan det var tom ämnesrad. Så att jag hörde med en källa som var så här, oj, ska vi göra någon konstig insats i Röda havet nu? Nej, det var bara Stenevi.
Säkerhetspolitik hade... eller språkar. Men jag tänkte då, jag är ju inte i tjänst formellt. Jag skriver ju på en bok om något helt annat och jag befinner mig på våren 2022 hela tiden tankemässigt. Och har inte varit så jätteinne i den här processen. Men jag gick ändå och tänkte i helgen på Märta Stenevis liksom relativt korta karriär i partieliten. Och att hon alltid faktiskt har varit hon har alltid haft partieliten emot sig på något sätt, oavsett vad hon har gjort.
Berätta, hur då?
Hon kom ju in som partisekreterare. Då var hon ju inte valberedningens förslag, utan hon tog sig ju upp med hjälp av kärlek från medlemmarna. Som ju liksom än idag tycker otroligt mycket om hennes färgstarka personlighet och liksom lite konfrontativa stil och hennes patos i sociala medier och sådär. Men i parti... eliten, om man ändå kan kalla det för det, Miljöpartiet. Jag hör att varje miljöpartist som lyssnar på detta kommer få liksom rysningar. Jag kommer skicka jättemånga hatmejl till mig sen för att de tycker inte att det finns någon elit i deras väldigt platta organisation. Men hon kom ju in som partisekreterare och fick ju genast liksom en språkrören emot sig på något sätt. Eller liksom lite drev sin egen linje vid sidan av språkrören, framförallt Isabella Lövin. Och där handlade ju som så ofta i Miljöpartiet om det här med miljö kontra annat, migration som det var på den tiden. Sen så slutade ju Lövin och då hade ju Märta Stenevi väldigt tydligt positionerat sig för att ta över, men även då hade hon ju ett ganska starkt motstånd bland gamla rävar i partiet, en hel del som tyckte att hon var inte rätt slags miljöpartist.
Och det är lite den här bilden man har fått i bakgrund av att och nu blir vi nästan lite hobbypsykologiserande här, men att det finns en aspekt av Märta Stenevi att vara slå underifrån och att hon kanske inte alltid förstår, ibland har hon makt och slår inte alltid underifrån i alla lägen, utan att på något sätt det finns bilden av henne så här att sitta på partistyrelsemöten och nästintill att liksom Bo och Isabella himlar med ögonen när hon pratar och att man kan känna den här känslan av att så här, nu...
Vem är Bo?
Bolund.
Jaha, förlåt. Alltså Bosse.
Det tog mig en stund också. Jag tänkte också på någon Bosse. Men sen förstod jag att
Henrik
bara förkortade Bolund till Bo. Helt,
ju de här stora mötena vid den tiden kring när det var migrationskommittén och det var bråk med sossarna. Då gick hon ju, liksom, då satsade ju Märta Stenevi liksom allt på sig själv och det hon trodde på, fick partiet mot sig och språkrören förlorade. Men även nu då, som du säger, hon har, det tror jag du har helt rätt i, att hon liksom fortfarande har lite den där underifrån känslan. Men kanske inte heller utan skäl, för hon har ju också haft människor väldigt tydligt emot sig på partikansliet. Alltså personer i centrala funktioner som inte tycker att Märta Stenevi gör rätt som politiker, som vill att hon ska hålla på med annat och prata om annat och inte ägna sig så mycket åt kulturkrig och inte vara så färgstark. Och, så att även när hon då har varit det egentligen kanske enda tydliga och kända språkröret, så har hon liksom fortfarande inte varit helt omfamnad av vad man då skulle kunna kalla partieliten, även om medlemmarna verkar tycka oerhört mycket om henne.
Och det är väl där som Miljöpartiet är. Det finns ju många lager man kan titta på liksom hela den här krisen. Så här, handlar det om politiken? Handlar det om personen? Handlar det på något sätt om det var ogrönt, oskönt beteende som Miljöpartiet hade uppvisat? För att på direkten när det här beskedet kom, på ett sätt så skulle du kunna liksom tänka som så här: det här är en person som är sjukskriven och som nu säger så här: jag mår tillräckligt dåligt för att jag liksom ger upp min plats i makten, i offentligheten på ett sätt, även om hon ska sitta kvar i riksdagen, att då borde alla bara typ, då lägger vi ner och då vänder vi blad kanske. Men som sagt, bråket om varför slutar hon, för att hon själv nämnde ju också läckorna som en argumentation, det har vi pratat om flera gånger liksom, typ varför hon mådde dåligt och först var tvungen att sjukskriva sig. Och här kommer det kanske in, jag tycker vi ska ändå vara lite specifika, för jag tycker ändå det finns en poäng att hon anklagar aldrig media egentligen för skriverierna. Det är inte så att hon säger så här liksom, media har varit så dumma och orättvisa mot mig, utan det hon framhåller är ju, nej, det var människor jag trodde jag kunde lita på som läcker inifrån. På något sätt den här känslan av att liksom se nästan lite paranoid omkring sig, att varför, om ni har de här problemen, gå till mig och prata med mig om problemen, gå inte till andra grupper.
Ja, men och just det där skapar ju ganska mycket upprördhet på partikansliet skulle jag säga. För att där, i den intervjun som hon gjorde i Aftonbladet, där, sin avgångsintervju, då pratar hon ju om hur arbetsmiljön har varit väldigt jobbig för henne. Men hon pratar ju inte om hur jobbig arbetsmiljön har varit för andra. Och det är ju ändå relativt unikt att att fackklubbar larmar, att en partistyrelse tillsätter en utredning. Sen är ju det delvis för att Miljöpartiet är ett liksom lite udda parti. Men alltså, där ordföranden inte, eller språkröret inte, ordföranden inte leder partistyrelsen, och därför händer en sån sak. Men paranoian, eller vad man ska kalla det, påminner ju väldigt mycket om Anna Kinberg Batra när hon fick gå. Man förstår att det är liksom lite samma mekanismer. Och det är klart att det gör någonting med en människa.
Mm. Och då är det väl också lite så här, partiets självbild, att så här, såklart att moderater håller på så där läcker som att det vore i en tv-serie och attackerar och falangstrid och sånt där, men att miljöpartisterna skulle göra så mot varandra, för det är ju en bild utav lite då sten i falangen som de säger, typ att det här är, såna är vi icke, ni som har gjort detta, ni som har liksom då fällt Märta Stenevi på detta sätt, ni ska
själv... Och så undrar jag också över, är det deras förmåga, alltså om det finns människor som upplever att de inte kan hantera saker och ting internt utan behöver hantera det också externt, då är ju kanske det ett underbetyg till hela partiet och dess förmåga att lösa politiska konflikter i traditionellt interndemokratiska forum. Alltså pratar de klarspråk om saker i det här partiet och kommer de fram till någonting som de faktiskt är eniga om och sen kör på det?
Men där, alltså jag uppfattade det som att när jag pratade om med personer som är kritiska mot Stenevi, så uppfattade jag det som att en del hade trott att hon, att det skulle räcka med de här breven till valberedningen där man slog larm om arbetsmiljön. Mm. Att en miljöpartistisk ledare i det läget skulle välja att kliva tillbaka. Den personen är ju inte Märta Stenevi. Hon är ju en fighter, och jag tänker att det talar kanske också emot att det skulle vara bara den här arbetsmiljörapporten som skulle vara skälet till att hon går. Därför att den Märta Stenevi som vi har sett hittills är ju en som skulle ta strid även med den, tänker jag.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Att vara språkrör för Miljöpartiet, det är ju dels då att ha en språkrörskollega. Sen har du en ordförande i partistyrelsen som på något sätt rent formellt i partiet, organisatoriskt, står över dig själv. Sen har man ju, som i alla partier, ett antal tjänstemän, en partisekreterare. Det som har varit väldigt tydligt i Miljöpartiet nu är ju att alla de här människorna har tyckt helt olika. De har olika politiska projekt, de vill olika saker.
Ja, men...
Och i grunden så är det ju så här, vi lever i en tid då regeringen får massiv kritik för sin klimatpolitik, som är en viktig fråga för ganska många väljare. Miljöpartiet, man skulle ju kunna tänka sig en situation där Miljöpartiet skulle gynnas av det, men de gör inte det.
Ja, och det är det jag menar. Jag vill hävda på något sätt att det här faller väl ändå tillbaka på partiets högsta beslutande organ, kongressen. Den har inte under ett antal år tillbaka förmått att lösa den politiskt strategiska konflikt som ligger till grunden för de här sakerna. Du säger, det här har man alla de här personerna, de vill olika.
Men är inte det en naiv syn på politik, Torbjörn? Alltså, handlar det inte snarare om att liksom, det inte har funnits en Peter Eriksson och ett gäng som säger så här, vet ni vad, nu går vi in och gör så här. Eller en Fredrik Reinfeldt och Anders Borg som liksom, alltså, ja, hur... Här har man då en massa glada kandidater som kandiderar var och en för sig och vill helt olika saker. Partisekreteraren är från Åre och språkröret är...
Som om liksom, det är något fel på folk från Åre.
Nej, men bor i Malmö och ordförande i partistyrelsen kommer från Helsingborg. Jag tror han åker också tåg och så kommer de som möts några dagar i veckan och så vill de helt olika saker. Så har de en urvattnad strategi som de ska förhålla sig till och så sitter de och äter sten och uppdaterar sin Instagram. Alltså, jag vet inte, det är liksom, alltså,
nej, men det, är ju...
det behövs ju en idé.
Ja.
Och människor som vill genomföra jag har den inte idén den tillsammans.
Jag har inte den uppfattningen att alla ombud på en kongress plötsligt i ett herreka enas om att det här ska vi exakt göra. Men en kongress ska ju, när de går därifrån, känna vi är åt samma håll under den här, jo, men, eller de här personerna.
Ja, ja, eller Miljöpartiet är väl sådär, nu tar vi en ordningsfråga. Alltså, Daniel Helldén blev knappt vald, jag vet inte. Ja, men absolut. Själv på ombuden.
Jag tyckte ändå det fanns...
Nej, det är inte ombuden, det är ju ledarskapet på kongressen.
Jaha, det är presidiet.
Nej, att kliva upp i talarstolen och få med sig folk.
Ordningsfråga!
Ja, varsågod Henrik.
Leder mot Tora Hammar i podden. Säg, gud vad härligt, den här energin. Men också det här klassiska, vi pratar båda två om en hund, men sen så visar sig att du beskriver en tax och någon beskriver en chefer, liksom, att det var inte samma sak. För de återkommer ju hela tiden till så här, men vi har ju fattat beslut. Strategin för partiet ligger klar. Och det är frågan så här, vem av språkrören eller språkrörskandidaterna är det som bryter mot det här? Och de återkommer hela tiden till, ja, men det är ju de tre solidariteterna som är liksom, det är grunden. Och det är därför som, och så säger de menar så bara, och det är därför vi ska prata om klimat och för. Nej, men det är därför vi måste prata
kan
om det.
Kan du räkna upp de tre solidariteterna?
Verkligen inte,
Henrik.
Försök.
För jag vet inte hur många, alltså jag tror internt att det är väldigt viktigt, men jag tror inte att det är så slagkraftigt kommunikativt kanske.
Nej, men och nu får vi alla hjälpa varandra här. Det är väl tanken att det är solidariteten med liksom planeten, med systemet sådär, men också med
inte systemet,
alltså det ekologiska systemet, det planeten ska kunna liksom
inte bolaget.
Det borde, nej, jag tänkte att det finns en liten viss systemkritik i, men
ja. Och sen är det framtida generationer,
de ofödda väljarna. Och sen är det asylsökande,
människorna, alltså de som lever idag liksom.
Ja, och på
globala
sätt,
syd.
Ja. Och då kan man ju liksom koppla ihop det här från ett vänsterperspektiv så här, typ att det går inte att liksom tänka högrikt kring klimatet och bara så här, nu inför vi en koldioxidskatt och låter liberal marknadsekonomi och nya tekniska lösningar fixa det här, utan vi måste ha ett systemskifte för att alla ska liksom vilja vara med på den här resan och därför måste vi bli mer vänsterekonomiskt och sen så måste vi inte liksom, vi får inte tappa det intersektionella perspektivet eller tanken på lite maktkritik och sånt. Nu är det ordningsfråga från herr Nilsson.
Nej, men jag förstår bara inte vad de är så rädda för. Jag läste då, det här är ju inte partimedlemmar, men tidningen ETC:s ledarsida. De har ju en ledarsida nu för tiden.
Mm. Där med en tidigare MP-tjänsteman.
Ja, precis. Mm. Och där är, var linjen, nu får Miljöpartiet absolut inte tappa sin rödgröna inriktning och bli ett blågrönt parti. Mm. Och det här kan bero på min okunskap. Men jag förstår inte vad de är rädda för. Alltså på vilket sätt skulle Miljöpartiet kunna bli ett blågrönt parti idag? Vilka förutsättningar? Alltså,
de är rädda för Daniel Heldéns Stockholms samarbete.
Jo, men vad du, alltså, som att Miljöpartiet skulle i riksdagen börja samarbeta med Jimmy Åkesson.
Nej, men alltså det här är ju, alltså till att börja med vill ju inte den andra sidan ha Miljöpartiet. Alltså så du har ju rätt på det sättet. Ja. Det finns ingen verklighet här.
På er.
Men det fanns ju en gång i tiden för 12, vad är vi? Vilket år är det?
2010 kan du säga.
Nej, men, den tiden ja, 2010, ja. 2011, till viss del kanske strax innan Gustav Fridolin blev vald. Så fanns det ju absolut det. Och det är klart att man kan se, alltså saker och ting förändras ju. Man kanske också bildar opinion för vad som ska hända om 10 år.
Det är ju sant. Jag bara fascineras av det, för dels så tänkte jag att det här är liksom inte en relevant eller aktuell fråga. Men det kan bero på min okunskap, som sagt. Och dels, alltså det som jag tolkar att den här ledarsidan menar med blågrön, det är en beskrivning av den enda tidpunkt i Miljöpartiets historia när de var framgångsrika. När de vann väljarstöd, när de fick igenom politik i riksdagen. Vad är det som är det farliga, det dåliga?
Jag fattar, du har rätt, men de skulle nog själva se att åren efter 14 när de satt i regering var tiden då de fick igenom politik. Och sen dess har de ju varit helt och hållet beroende av stödröster. Så det handlar väl om...
Men påminner inte
lite... Jo, men de åren byggde ju på den investeringen.
Absolut, men Henrik, jag vet, jag ska bara säga en sak till. Sen ska du få... Jag har inte varit med på jättelänge.
Okej, you're allowed.
Jo, men det finns ju en stor skräck i Miljöpartiet. Och jag tror att det kanske så man ska läsa den debattartikeln. Alltså det finns en skräck för att väljarna inte ska stödrösta på Daniel Heldén. Särskilt i Stockholm. För att man är förbannad. Alltså där det gäller att liksom banka in att vi är ett rödgrönt parti som ska hålla sossarna till vänster.
För motstrategin skulle ju kunna vara tanken att säga, men just det, vårat varumärke är giftigare än Åsa Romsons båtfärg. More toxic than Märta Stenevis toppstyrning. Alltså att det är... jag tänker lite som Vänsterpartiet nu när de ska ta bort allt det här med socialism och allt sånt där. En gång ska det stå i nya partiprogrammet eller... det programmet eller vad det är de ska ta beslut om lite senare här i vår. Men det är ju snackat hela tiden om så här att ja, det är kommunikation eller det är liksom sättet vi ska kunna nå ut om vi blir lite mer sossiga, men vi ska ju bevara vår själ egentligen. Så att det är lite den här som jag tänker att en miljöpartist som tycker så här, vi borde kunna nå mycket större bredare målgrupper om vi inte hela tiden associeras med att typ vi hatar Sverige utanför tullarna och försöker bara göra det jättejobbigt och vill liksom hålla på med självplågeri, utan när vi försöker liksom kännas lite så här, klimatet är en skitviktig fråga och vi är liksom vi kan vara lite liksom mer fokuserade på den frågan än de här mindre populära delarna utav våra solidariteter. Och sen egentligen så är vi är ju samma rödgröna kärna i oss hela tiden, men det är bara ett sätt att vi måste liksom prata bredare. Och då blir det lite så här realos fundis diskussionen kanske, om att man egentligen så här, man har sina ursprungsgrejer, men det handlar bara om ett sätt att sälja in till väljarna.
Det låter inte så farligt i alla fall. Det är det jag inte fan.
Men det finns ju också, men det här är kanske för mycket sidospår, men jag upplever också att det finns en liten konflikt mellan liksom gamla och nya miljöpartister, där gamla miljöpartister ju som Maria Wetterstrand en gång sa i en Torbjörn Nilsson-porträtt, hennes politiska gärning handlar ju om att förinta, sa hon inte, vad sa hon, det socialdemokratiska maktmonopolet, alltså det som hon blev så jävla förbannad över sen, men hon skulle liksom
stoppa sosseriet.
Att stoppa sosseriet var ju en väldigt stor del av Miljöpartiet och Socialdemokraternas syn på makt. Socialdemokraternas djupa stat. Alltså det är mycket SD i gamla Miljöpartiet i synen på sossarna. Medan de nya miljöpartister är mycket mer vänligt inställda till Socialdemokraterna. Mm. Och så däremellan finns alla de som är typ traumatiserade av 8 år i regeringskansliet med förhandlingar med Socialdemokraterna. Där finns liksom också en sak som kanske spelar roll för det här med rödgrönt och höger-vänster-parti.
Mm. Okay.
Hon sa ju till mig, krossa det socialdemokratiska maktmonopolet. Googlade jag nu upp. För det hade jag glömt bort.
Detta var mitt i liksom valrörelsen 2010. Maria Wetterstrand stod på höjden av sin popularitet. Det var jobbigt för Mona Sahlin att läsa det där. Det var allmän dålig stämning bland de rödgröna. De satt på Bommersvik i veckor och försökte förhandla fram någon slags... Där de mest kom fram till att USA skulle dra tillbaka alla sina militärbaser.
Ja, och det var ju det valet det gick bra för Miljöpartiet. Så ett sätt skulle ju kunna vara att titta på det.
Men då var de ju tydligt rödgröna å andra sidan.
Ja, de var tydligt rödgröna också. Vi ska krossa det socialdemokratiska maktmonopolet. Det är ju det är lite annorlunda än idag.
En systemkritik, ett bråk med makten.
På tal om det socialdemokratiska maktmonopolet. Så nyhetsdygnet den 9 februari.
Kan jag dra nu eller?
Om du inte vill prata om det socialdemokratiska maktmonopolet.
Nej, jag lämnar det.
Okej.
Trevligt att du kom.
Så härligt att ha henne här.
Eller hur? Det följdes ju av att en socialdemokratisk backbencher i riksdagen som har tagit otroligt mycket nyhetssyre i månader fick focken.
Och det här, jag började ju rent i något så här strategiskt tänkande kring nyheten om Jamal El-Haj. Nu tar Socialdemokraterna sin hand från honom. Att det här kom sent på fredagen när man var förberedd att ta helg. Alltså tanken om Take Out the Trash Day. Som jag alltid associerar med West Wing, Vita huset. Alltså tidigt 00-tal.
What's Take Out the Trash Day?
Friday.
I mean, what is it?
Any stories we have to give the press that we're not wild about, we give them all in a lump on Friday.
Why do you do it in a lump?
Instead of one at a time?
I think you'd want to spread them out.
They've got X column inches to fill, right?
Yes.
They're going to fill them no matter what.
Yes.
So if we give them one story, that story is X column inches.
You give them 5 stories?
A fifth the size.
Why do you do it on Friday?
Because no one reads the paper on Saturday.
Vet du vad du, problematiska nyheter får du skicka ut liksom sent på fredag när presskåren inte orkar bry sig och oppositionen inte orkar liksom ta en fight om det här. Att det på något sätt ska försvinna. Jag har försökt gräva i, fick S någon information ifrån MP om att hej, det kommer hända massa här hos oss. Och det verkar inte varit så, för miljöpolitiska källor jag pratade med var så här, nej, toppsossar smsade oss bara, vad händer? Så att det, den här liksom, hur nära de här två partierna är varandra i alla delar verkar lite oklart. Vill du ha en timeline, the oral history?
Gärna, tidslinje är ju underbart.
Ja, och vi kanske kan börja då med att på morgonen så kommer Sofie Löwenmark av Doku, men då på Expressens ledarsida med den här formen utav text som känns mer som undersökande journalistik, men socialdemokrater säger hela tiden, det här är Expressens ledarsida, det får vi aldrig glömma bort.
Just det.
Om en ny historia om Jamal El-Haj, om att han hade kontaktat Migrationsverket för att tala väl för en imam som beskrevs som väldigt konservativ.
Men i det här fallet måste man ju säga, det var på en ledarsida, men det var ju väl dokumenterat.
Ja.
Så det i sak förelåg ju ingen strid om det förelåg ingen strid om sakförhållandena.
Nej, utan kanske lite mer det här att försöka skjuta på budbäraren för att budskapet var jobbigt. Och då är det på morgonen partistyrelse hos Socialdemokraterna på Sveavägen 68. Så då betyder det att så många sossar, jag tror att från Skåne, så att hela deras liksom VU, det skånska VU:et fanns på plats.
I Stockholm.
Ja, och om jag har förstått saker och ting rätt så fattar de då beslutet att nu är det någon som tar upp Jamal på expeditionen i Malmö och berättar för honom att vi vill att du lämnar din riksdagsplats för nu är vårt förtroende förbrukat.
Mm.
Och sen fortsätter det, han får liksom lite tid på sig.
Så då blir det också Niklas Karlsson, alltså distriktets ordförande i Skåne, som får ta alla frågor om det här.
Ja.
Det behöver inte partiordförande Andersson beblanda sig med.
Nej, och det där är ju alltid en sån här dubbelgrej. Det kan ju låta lite som hon ska gömma sig, hon ska skyddas. Och det ska ju på ett sätt. Men det är ju också en formellt Skånedistriktet som ska ta det beslutet kring det hela. Och det har ju varit väldigt många olika personer som det har skickats till. Bland annat Tobias Baudin, partisekreteraren, för att ta frågan. Mm. Ofta har det varit liksom gruppledare Lena Hallengren som ska ta diskussionen. Men ändå så springer media hela tiden till den före detta statsministern. Vad säger du? Litar du på honom? Vad känner du? Vad är dina tankar? Så att man kan ju förstå det här, hur de försökt att liksom flytta bort.
Och frågan om varför han får gå just nu, ja, den får man inget riktigt svar på, eller får man det?
Nej, alltså som jag har förstått det så var det liksom tre delar som är från början konferensen.
Ja, det är grundfelet.
Kopplingarna till konferensen och sen så bröt
den här konferensen som partiet sa att han inte skulle gå på men som han ändå gick på för att annars skulle han inte se sin mamma i ögonen.
Och då kommer vi till den här stora medietystnaden. Och den här, när man liksom försökt prata med så här pressmänniskor på S, så har de varit så här, alltså han mår så dåligt, han kan inte ta media nu. Det går inte att tvinga någon som mår så dåligt av den här situationen. Och det här blir liksom ännu starkare sen efter Hamas attack mot Israel och liksom kriget i Gaza. Så blir han liksom, verkar må sämre och sämre. Men till slut när han då, som jag förstår, självmant bryter sin medietystnad, inte i alla fall nu säger kommunikatörerna eller den delen, den kommunikativa rörelsen av arbetarrörelsen, att det var inte de som sa så här, nu vill jag att du gör Aktuellt, gör Niklas Orrenius i DN. Utan han kanske får liksom lite hjälp med formuleringar och sådär, men tar ändå på sig själv detta och går dit. Och
det var ju på tiden, kan man ju tycka. Eller alltså, är man riksdagsledamot så borde man väl svara på journalisters frågor.
Det,
om man plötsligt blir intressant för en bredare och större allmänhet.
Ja, och där ville partiet att han skulle be om ursäkt eller säga så här, vad visa ni är, vad dum jag var som gjorde det här. Men trots alla de här frågorna så här, du skulle alltså, med allt du vet idag skulle du ändå gå dit. Ja.
Hamas är ju en terrororganisation. Tog du inte de här uppgifterna på allvar?
Nej, jag gjorde inte det. Och jag har som sagt anledningen att jag har ställt många frågor. De som är i konferensen, alltså jag menar, det är en konferens som har haft 20 000 personer som deltog i den här konferensen. Många av mina vänner, mina egna döttrar, var med i konferensen.
Jag bara, vi var supersäkra, jag vill verkligen not to belabor the point, men du menar alltså att om omständigheterna hade varit identiska så hade du gått dit. Och till slut liksom tvingas han ju Aktuellt på slut såhär, nej men jag kanske ångrar, men jag skulle inte ha gått dit. Så att de tycker ju så här, fel budskap, du var inte tydlig med vad du ville.
Men hur skadligt är det här för Socialdemokraterna?
Jag vill bara säga att, för sen då, men vad droppen, för då kommer det här.
Ja, det händer mer, sen kommer Sofie Löfvenmark avslöjandet.
Precis, och då är frågan så här, så Expressens ledarsida gör jobbet som inte Socialdemokraterna klarar av internt.
Men det är där man undrar lite över tidslinjen och kausaliteten. Alltså om hela, om stora delar av makten i Socialdemokraterna i Skåne redan befinner sig på Sveavägen på fredag morgon när den här artikeln publiceras, då kanske det inte är den som är det som leder fram till att han får focken. Alltså, det kanske bara råkar vara en droppe och bägaren redan hade runnit över.
Ja, och vad de hävdar är att de visste om hela den här historien från 2017. Jag vet inte när de fick reda på det här påverkan. Då är ju frågan,
alltså Migrationsverket.
Så här, ja, och då är frågan så här, typ, är det mest orimliga att en riksdagsledamot försöker använda sitt inflytande för att hjälpa någon överhuvudtaget? Eller är det problemet vilken person han försöker hjälpa? Särskilt om tanken är hela tiden att framhålla att det här är en man som inte ens vet vad Allah heter, för han är ju så här supersekulär fatta människa, alltså Hamas motståndargrupp i hela tiden Palestinafrågan. så blir det ännu mer problematiskt. Men det jag hör det är att det kommer, nu låter det väldigt skyttedalsianskt här, nämligen han sa en sak, sen sa han en annan sak. Nu lät det Johan Perssons.
För och efter ett val då med Persson.
Ja.
Jag förstår vad du menar.
Men att han hade till partiet uppgett att det var Migrationsverket som hade ringt upp honom.
Mm.
Men i Expressens, i Sofie Löfvermarks text, så är det tydligt att han säger jag kontaktar Migrationsverket.
Just det.
Så då har vi ju en sån här klassisk svart på vitt, du ljög, och det skulle kanske då vara droppen.
Alltså jag fascinerades ju av när Jimmy Åkesson sen gav sig in i detta.
För då, vilken gång? När har han inte velat?
Nej men nu efter avgången. Mm. För då var ju Jimmy Åkessons kommentar att Socialdemokraterna är nedlusat av islamister.
Mm.
Dels verbet nedlusat. Eller förlåt, det är inte ett verb. Ordet, nedlusat av islamister. Det är ju det fascinerande ordval. Det känns så 1800-tal. Det känns Gripenstedt, att någonting är nedlusat.
Mycket kommer tillbaka. Du menar en problematisk retorik som för oss tillbaka till en annan historisk era där lusar skulle bekämpas med gas. Löss.
Madicken då?
Ja.
Löss, helt enkelt. Precis.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
För Sverigedemokraterna, kanske ännu mer Moderaterna, har ju på ett fascinerande sätt lyckats göra den här relativt oviktiga figuren i Socialdemokraterna till huvudstory kring oppositionspartiet Socialdemokraterna i 2-3 månader. Och Magdalena Andersson valde att gå in i det med till slut fullt försvar i riksdagen. När hon mötte Ulf Kristersson i den där debatten, och Ulf Kristersson sa att det fanns terrorromantik i Socialdemokraterna.
Han hade känslor av att det fanns terrorromantik.
Ja, det kanske inte var alldeles underbyggt. Men uppenbarligen så är det ju ändå Moderaterna som har lyckats komma bäst ut i den här saken hittills. Alltså, de gick till aggressiv attack och vann den. Så skulle man ju kunna betrakta saken. Jag menar, en som är erfaren av att hantera problematiska riksdagsledamöter är ju Jimmy Åkesson. Och det är så tydligt där att Socialdemokraterna inte har lärt av dem. Alltså, för Åkesson skulle ju så fort det skulle vara något problem med någon som inte är så viktig för hans innersta krets, då kapar han ju banden. Det går ju nu för tiden på 10 minuter och sen är folk ute. Jag ägnade helgen av oklara skäl åt att läsa gamla böcker av och om Sverigedemokrater. Alltså Klarström och de där gamla Sverigedemokraterna, plus en massa journalistiska beskrivningar. Och där är det ju helt fascinerande till slut när man sitter med att det här partiet har ju ömsat människor på medelnivån så många gånger. Alla har ju blivit uteslutna i princip, eller jättemånga. Och här verkar det överhuvudtaget inte ha varit en möjlighet för Socialdemokraterna att liksom sätta hårt mot hårt på tidigt stadium.
Nej, man kan väl säga så här att för ett parti som, om vi förstår historien rätt, jag har inte själv kontrollerat, utan jag har bara hört av andra som har sagt att det här är första vilden för partiet.
Det är ju, anses ju allmänt vedertaget, men det vill jag, tror jag, ifrågasätta.
Ja.
Alltså, Socialdemokraterna splittrades ju 1917 i partisplittringen då. Sveriges vänstersocialistiska parti, eller vad de hette då, det som sen blev Vänsterpartiet, skapades.
Fick vi in en fråga på detta?
Någon som jag tror hette Linn har frågat oss om detta. Jag har inte kunnat undersöka det till fullo, men tidslinjen är ju den här. Vi befinner oss 1917. Det ska vara val i höst. Vi är på vintern. Då bestämmer sig Hjalmar Branting
för att sätta hårt mot hårt.
För att sätta hårt mot hårt. och säger att de här har inte partiet att göra. Och det är ju ganska många. På Arbetarrörelsens arkiv och deras hemsida så har de en ganska fin, lite konstig sida som man kan hitta som heter februari 1917 som består av olika dokument och länkar till dokument från saker som hände då. Man får veta att den 12 februari är 7 grader kallt och snö på Stockholms gator till exempel. Och det är första dagen på den här partikongressen när Branting säger nu får ni fan ge er. Det här är linjen och ska ni vara med så ska ni vara med på den linjen.
107 år sedan.
Och då det dröjer i en liten tid men inte jättelång tid. För tisdagen den 27 februari, vädret oklart vid det här tillfället, så skrivs det ett manifest för bildandet av ett nytt socialdemokratiskt parti i tidningen Politiken. Alltså de heter som vår podd. Jag vill bara att vi noterar det.
Att det är ett ärbart namn.
Och i den här så det finns 15 personer som sitter i riksdagen som signerar den här artikeln. Och onsdagen den 28, alltså dagen därpå, då splittras riksdagsgruppen definitivt. I och med att den här minoriteten på 15 personer begär utträde ur riksdagsgruppen. Och då, alltså i här ingår, alltså mest känd från splittringen är ju Zäta Höglund. Men han sitter i fängelse vid den här tiden. Så han är liksom bortspelad från de dagliga händelserna. Men i den här gruppen på 15 personer så ingår ju så färgstarka namn som Carl Lindhagen, alltså förfader till miljöpartisten Lindhagen, och också Fredrik Ström. Och nu har jag inte hunnit gå till bokhyllan och läsa om Fredrik Ströms fembandsrebellerna, där antagligen detaljerna på det här finns med. Men jag kan inte komma till det här på något annat sätt än att de här 15 personerna är ju vildar. I vår mening av politiska vildar i riksdagen. Formalister skulle hävda, tror jag, att de här 15 bildar en ny egen riksdagsgrupp. Och därmed är de inte vildar. Men vilde är ju, tycker jag, den rimliga definitionen på personer som sitter i riksdagen utanför det parti som de blev invalda som. Eller i ett annat parti än det de blev invalda i. För vildenheten handlar ju egentligen inte, det vilda är ju i relation till väljarna, inte till någon riksdagsgruppsledare, tänker jag.
Du gjorde nästa till en sån här One More Time-sång.
Ah.
Det vilda.
Du fastnar på den.
Ja. Okej, man kan ju förstå.
Så jag säger, det har varit 15 socialdemokratiska vildar tidigare.
Men kanske då efter de här 100 plus åren har man tappat lite av det institutionella minnet av hur man hanterar människor som säger nej till partiets vilja, vilket är ju ändå det kanske mest centrala i socialdemokratin, det disciplinerade och det lojala med rörelsen. Att det är liksom, ibland så här människor till höger säger, gud vad sossarna är liksom, de har inte så högt i tak, titta på oss härliga, vi kan gå iväg till näringslivet, vi har massa härliga tankesmedier och vi får säga kontroversiella frågor för att vi kan liksom alltid landa någon annanstans och vi är ju liksom lite mer intellektuellt härliga och vågar busa lite mer. Medan Socialdemokraterna kanske inte har så mycket reträttposter att skicka ut folk till, så att det blir viktigare att vara kvar i partiet och få någon sorts försörjning utav det. Men också väl alltid känner sig alltid utsatta, attackerade utav alla andra krafter i Svea rike, och det krävs den benhårda lojaliteten inåt med partiet för att annars kommer...
De har ändå disciplin.
Ja.
Det kan högern avundas dem.
Ja, men nu fick de ju inte, nu på något sätt, de bevisade, det här var, tyckte jag var så intressant, för att jag tänkte så här, bara, men skulle ni inte på något sätt kunna ha fått honom att så här, om man är en god socialdemokrat och säger, men vet du vad, nu har det här gått för långt, vi får försöka lösa det för dig, men du ska inte sitta i riksdagen, men vi har ju sagt att du är en god fackföreningsman, det är bra en svensk palestinier som representant, det är ju liksom en god resa som du som invandrare har gjort, du är en symbol för någonting sånt, med goda demokratiska ideal, att de ändå på något sätt behöll den goda kontakten med honom, men de verkade ju glada över att han sa upp sitt partimedlemskap för det bevisade vilken falsk jävel han var. Inte ett direkt citat, men just att han bevisade så här, så där skulle en sann sosse skulle aldrig ha gjort så.
Just det.
De skulle ha förstått att så här, när partiet säger till, då viker man sig.
Ja, men och här finns det ju också underlagen då för den argumentation som Jimmy Åkesson och även Moderaterna försöker etablera. Alltså så att säga, det är problematiskt i politiken när andra lojaliteter kommer in. Och då kan det då vara, fast vad är den andra lojaliteten här? Lite oklart, men det går att fylla det som politisk motståndare med islam, med etnicitet, med en viss väljargrupp, you name it. Och det har ju Socialdemokraterna varit fascinerande usla på att försvara sig emot. Och hela den här, det går ju, den dagen den här historien började, tror jag att vi kan titta tillbaka på och se som att det var dagen då det slutade vara enkelt för Magdalena Andersson i opposition. Sen dess så har man misslyckats som oppositionsparti på flera olika sätt och tappat mark. Alltså inte bara i den här lilla förskjutningen som syns i opinionsmätningar, utan i att ha initiativet och att veta vad man gör egentligen.
Det var ju, om jag får lägga till då, efter Hamas-attacken i oktober så fick ju högern en sorts ny energi, uppfattade att så här, nu kan vi i en värderingsfråga klämma åt Magdalena Andersson. Hon håller inte sin kant ren, och sen blev man internt sura på Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna som overreached med att typ stänga ner moskéer. Men att man ett tag hade liksom, nu fanns det fyra partier som var ganska enhetliga i ilskan mot Magdalena Andersson.
Ja, men inte första veckan. Är min minnesbild i alla fall. Mm. Alltså det första som Socialdemokraterna och Magdalena Andersson gör då är ju att stenhårt ställa sig i mitten. Att gå på den så att säga etablerade tvåstadslösningsmitten, fördöma terrorattacken, var statsmannamässig, om man skulle uttrycka det så. Mm. Sen händer det ju någonting efter några dagar, veckor. Man ska ju säga att konflikten på marken utanför Sveriges gränser förändras ju också över tid, vilket påverkar. Och vem som så att säga kommer bäst ut i detta är svårt att säga innan den här konflikten på något vis är över eller har stillat ner sig eller nått en ny fas.
Ja,
eller
hur vi ska, jag tänkte säga det, för att Mellanöstern och tänka att den löser sig, det är nog väldigt svårt att se, men någonting skulle kunna hända där, ja.
Det kan vara naivt. Mm. Det är ju inte över än, men man har ju hamnat i en situation som oppositionsparti där den grundläggande ingången man hade, att vi är det egentliga regeringspartiet. Vi har den riktiga statsministern. Hon som har folkets riktiga förtroende blir naggad i kanten hela tiden.
Det här var nästan som ett eget fråga politiken grej. Vi ska säga att det var inte Linn som hade skickat in den här frågan, utan det var Lage Linnarsson, sa producenten.
Ah, Linn var efternamnet.
Ah.
Förlåt. Men jag hoppas ändå att jag svarar på frågan och att någon sätter sig ner ordentligt och motbevisar mig nu om huruvida Socialdemokraterna har haft 15 politiska villar eller om Jamal El-Haj är den allra första i historien.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är inte riktigt färdiga med faktiskt nionde.
Nej, när
fucking
du höll på med det här 9 januari så fäste jag mig vid något helt annat. Charlie Weimers, du vet, Sverigedemokraten i Bryssel.
Hammaröbo, riktig värmlänning.
Ja. Precis som du.
Ja.
Ja, visst.
Alltså vi har ju träffats i en tidigare liv på 90-talet, så hängde vi.
Ja, ni är lika gamla nästan också.
Ja, och då var jag en gång en ung liberal. Han, jag kommer inte ihåg om han var KDU-are då eller om han var muffa. Ja, men hur som helst, han var en ung högerman och redan snabbt där så visade sig att han var ju mycket mer konservativ än vad som kanske var gängs på det sena 90-talet i svensk politik.
Både först i MUF och sen i KDU. KDU lyckades han förändra, men sen lämnade han ju Kristdemokraterna. Aha. Och nu är han ju sverigedemokrat i Bryssel. Och han berättade i Politico, eller svarade på deras frågor om huruvida Orbán borde vara välkommen i den grupp där Sverigedemokraterna sitter, ECR, i Bryssel. Och du vet, Sverigedemokraterna har ju ändå haft bra relationer med Ungern. Richard Jomshof har ju ändå twittrat om att när det blir som i Ungern så kanske vi kan göra på något annat sätt. Ja. Men nu kan vi inte göra så i alla fall. Erik Almqvist flyttade dit. Kent Ekeroth flyttade väl också dit ett tag. I vilket fall så hyllade han ju Orbán på ungerska faktiskt i Sveriges riksdag.
Tillställt Orbán Viktor. Minister Ölnök ur Köserem Sepen Hodj Kial Europaert. Herr talman, vad jag precis sa, troligen på urusel ungerska, är ärande minister Viktor Orbán, stort tack för att du står upp för Europa.
Det svenska språket trodde man stod högt i kurs i ett nationalistiskt parti. Men han hyllade Orbán på ungerska som världens främste ledare. Och Jimmy Åkesson har ju också sagt att han är imponerad av Orbán. Och Björn Söder har ju, som jag skrev förra veckan, försökt att säga till Ulf Kristersson att du behöver åka ner till Orbán, säger alla mina ungerska kompisar, och liksom visa honom lite respekt nu. Så ska han nog säga ja till Sveriges ansökan till NATO.
Förlåt, det här är så speciellt koda, för han säger, återupprepar väl hela tiden, åk dit och ta en whisky.
Ja, det var det orden precis.
Ja, jag bara tänker att det är så spännande så här, att Mingel Ulf som liksom ska stå och skåla i champagne, men nu ska han göra det här lite kariga, sätta sig ner och ta en whisky. Eventuellt är det en diss från Björn Söder, eller så tänker han så här, typ, du är ju bra på att dricka saker med människor. Gå dit och drick saker med
människor. Jag tror att det var en omskrivning för man behöver inte säga så mycket. Det här ska vara ett socialt event. Det är inte så att
du behöver inte lova, du ska inte så här, vi ska ändra grundlagen igen för Ungerns sätt så att UR inte får kritisera er igen.
Jag tolkar det whiskyn som lika med bonda. Men man tycker idag att Sverigedemokraterna har en ganska bra relation till Ungern och Viktor Orbán. Och när Orbán för en tid sen och andra från Fidesz har sagt att deras mål efter Europaparlamentsvalet i vår är att komma med i den här gruppen ECR, då borde det inte föreligga några problem
för Sverigedemokraterna.
Men Charlie Weimer säger att de inte alls är så peppade på den idén. Och det här är ju intressant, för att dels så handlar det ju om vad Sverigedemokraterna ska vara för parti. Och sen handlar det också om att det kanske kommer att visa sig mer i Bryssel än i Sverige. För det här med grupptillhörighet för de olika nationalistiska eller populistiska eller vad ni vill kalla de partierna har ju varit en långkörare som i sin tur skapar, alltså ett nytt val skapar ny gruppbildning eller att någon bryter sig ut, och så skapar det nya lojaliteter och nya influenser över vad ska man vara. Och uppenbarligen så har det för Sverigedemokraterna dykt upp, för det är så Weimers argumenterar i den här artikeln, att det transatlantiska har blivit en viktig sak. Alltså det här partiet som var emot NATO och hade varit det jämt, och alltså bara veckor innan Ryssland gick in med en fullskalig invasion av Ukraina, så sa ju Jimmy Åkesson i en Dagens Nyheter intervju att vi kommer aldrig gå med på något NATO-medlemskap med mindre än en folkomröstning. Och sen total svängning. Nu har det här blivit så att säga ett argument för att Sverigedemokraterna inte ska ha med Fidesz att göra. För Ungern står ju inte upp mot Ryssland på det rätta sättet.
Det här är ju intressant om det inte bara är de här säkerhetspolitiska tankarna som Charlie Weimer för fram, utan om det också är lite den sårade svenska självkänslan som ska försvaras av typ Orbán har varit taskig mot oss, nekat oss länge saker, vilket också pekar på det här hur EU alltid är ett helvete för nationalistiska partier. Kommer du ihåg det här när, nu är ju diskussionen hela tiden som så här, de högervågen som kommer komma i Europavalet i juni. Och hur kommer det då liksom flytta den här breda Moderaternas, Kristdemokraternas, Europeans People's Party-gruppen, kommer de liksom vända sig dit som de har gjort i så många på andra nationella nivåer?
Ska det bli en tydlig regering i Bryssel?
Ja, det är det som liksom lite skräms med här, och då ska hela Fit for 55 och massa andra så här progressiva vinster kunna liksom rivas upp eller någonting. Och då kan man säga, ja men Europaparlamentet kan inte göra så mycket saker hela tiden. Liksom. Det är många delar som behövs att förändra stora saker. Men kommer du ihåg i början när det också var framgångar för nationalistiska partier och de skulle bilda en grupp, och sen så kollapsade det för att de olika nationalistiska partierna hatade varandra så mycket och så bara, men gud, ni är ju rumäner, ni är ju vidriga, så att bara, vi verkligen vara med er. Och det är ju lite den här upplägget som partier som säger så här, det viktigaste enheten är ju det där landet, och man måste kunna få liksom prata om nationell karaktäristik, liksom characteristics och sånt, då att de sen ska gå upp på en supranationell nivå och försöka hitta varandra, det är ju inte lätt hela
tiden. Men och också så tänker jag att det här är ett led i inrikespolitiken i Sverige, alltså det är inte bara det att Sverigedemokraterna då accepterat Ulf Kristerssons NATO-medlemskap och, utan här ska de köra fullt in i det och bli utrikespolitiska moderater närmast.
För att helt minska den där lilla, lilla skillnaden som var så här, varför ska man rösta på Moderaterna istället för Sverigedemokrater? Jo, men de är inte pålitliga i utrikespolitiken. Då kommer
och då är frågan om det är en riktig framgångsväg eller om det kommer liksom backlashes på det vart efter. Jag tänkte i alla fall att den där historien, till skillnad från Märta Stenevi, som kommer vara glömd om relativt kort, och Jamal El-Haj som kommer vara glömd jättefort.
Om han inte går med i Nyans.
Om han inte går med i Nyans, det är sant. Eller om det inte kommer en votering där folk är borta så att han på något sätt skulle bli avgörande röst. Så är den här historien från den 9 februari den som inte kommer sluta, utan som kommer att följa med oss framåt i tiden.
Det är därför du ska minnas 9 februari 2024.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.